Islam är idag världens näst största religion. Och under de senaste 30 åren så har islam och muslimer haft oanade framgångar på flera skilda områden. Vem hade till exempel i början av 60-talet överhuvudtaget vågat framkasta tanken att fundamentalistisk islam skulle vara en betydelsefull faktor i världspolitiken? Jag tror man hade blivit utskrattad om man hade sagt det på 50-talet eller 60-talet. Men där är vi idag. Islam har rönt framgångar på åtminstone tre viktiga områden. Andligt, att det har skett ett muslimskt uppvaknande, en muslimsk väckelse, kanske framförallt i tredje världen. Ekonomiskt, att man har blivit en ekonomisk faktor mycket på grund av kontrollen över oljan. Och politiskt, vi kan ju tänka på revolutionen i Iran till exempel. Här i väst så märker vi ju av detta kanske främst genom de många muslimska invandrare och flyktingar som kommer hit. De av oss som kommer från Malmö, vi har ju till exempel kunnat se den arkitektoniskt mycket vackra moskén som har byggts i Malmö. Så det finns många anledningar för oss att försöka förstå det muslimska perspektivet och försöka förstå de människor som delar detta perspektiv. Vad man tror, varför man tror, vilka konsekvenser denna tron får. Men jag tror också det är viktigt för oss att försöka utvärdera islam. Inte bara förstå själva innehållet utan också utvärdera islam när det gäller dess anspråk och dess sanning. Och det som jag ska försöka göra idag, det är inte så mycket att redogöra för islams innehåll eller islams historia. För det är ganska lätt att komma åt. Det finns flera bra böcker, till exempel den här boken på svenska, Islam, lära och livsmönster av Jan Hjerte, om man är intresserad av det mer grundläggande innehållet och islams historia. Utan det som jag ska försöka göra idag, det är just att utvärdera islam på avgörande punkter. Att utvärdera islam på avgörande punkter och också att kontrastera islam och kristen tro på de här punkterna för att på det sättet fördjupa vår förståelse av både islam men kanske också av vår egen kristna tro och av den bibliska synen. Som en minimal inledning för att vi alla ska befinna oss på i någorlunda rätt tid så vill jag bara säga att Muhammed föddes omkring 570 efter Kristus. Och hans offentliga verksamhet omfattar tiden cirka 610 till 632 på den arabiska halvön. Och han levde där i en mycket sammansatt miljö där det fanns tankar ifrån judendomen och kristendomen, ofta i lite folkligare varianter. Där fanns tankar från gammal arabisk kult och det fanns tankar från iransk religion och från gnostiska sekter. Och allt detta blandades i Muhammeds miljö och påverkade honom. Och i Koranen så kan vi finna mycket både polemik mot de här olika uppfattningarna men också påverkan från dem. Ja, då ska jag ta upp 8 punkter när det gäller islam och försöka utvärdera det. Och det första, den första punkten, det är läran om Gud. Läran om Gud, eller Allahs ensamhet. Allah är egentligen inte ett speciellt namn på Gud, utan Allah är det vanliga arabiska ordet för Gud. Alltså det används också av arabisktalande kristna och arabisktalande judar om deras Gud. Språkligt sett så går det tillbaka på det allmänsemitiska El, som betyder Gud, och som vi möter i Gamla testamentets hebreiska som Elohim. Men trots detta nu att Allah är bara det vanliga ordet för Gud, så är det ju samtidigt så förbundet med det islamiska innehållet att det i praktiken fungerar som ett egennamn. Det kan vi ju säga att muslimer som talar andra språk än arabiska, de använder ju ändå Allah som just ett namn på Gud. Och det är så jag kommer att använda ordet Allah i denna senare betydelse, alltså som en beteckning på den gud som muslimerna tillber. Enligt Koranen så är Allah den unike, den ende, vid vilken sida ingen är. Och Koranen är starkt polemisk mot politismen, mot dyrkandet av flera gudar. Vid tiden för Muhammeds framträdande så fanns det föreställningar om en högsta gud, om en högsta skapargud. Men därjämte så hade man också tron på en lång rad andra gudomligheter. I Mekka, till exempel, där dyrkades tre gudinnor som man kallades för Guds döttrar, Allahs döttrar. Men mot denna politismen så förkunnade nu Muhammed om den enda guden. Den enda guden vid vilken sida ingen finns. Denna starka betoning av monoteismen, att det finns en enda gud, den delar ju Koranen med Bibeln. Och detta är en punkt där Muhammed var påverkad av judar och kristna som han hade träffat. Och också förstås påverkad av den allmänna uppenbarelsen. Men ser vi då närmare på islams monoteism, på Allah, så lägger vi märke till åtminstone tre mycket viktiga skillnader gentemot Bibelns Gud. Och den första skillnaden, det är Allahs enhet. Allahs enhet innebär att ingen är Gud vid sidan av honom, han är den ende. Men det innebär också att Allah är odelbar. Att det inom gudomen inte finns någon mångfald. Det finns ingen pluralitet, utan det finns endast enhet. Framförallt så finns det inte tre personer inom Allah. Den bibliska treenighetsläran, den strider enligt muslimerna mot Allahs enhet, mot den viktigaste dogmen i islam. Men detta med Allahs enhet. Det innebär ju att ensamhet är det yttersta i universum. Att ensamhet är det som alltid har funnits i evigheters evighet. Allahs ensamhet. Allahs enhet och Allahs ensamhet, det får sedan ofantliga följder på en mängd områden. Vi kan ju fråga, är Allah en person? Ja, det som till stor del kännetecknar en person, det är ju möjligheten att relatera till andra, att kunna välja att kommunicera och relatera till någonting utanför sig själv. Men för Allah finns det ingenting i evighet att relatera till. Och därför så är det frågan om Allah verkligen är en person och om det verkligen finns en grund för personlighet i universum, i det muslimska universumet. Allahs enhet och ensamhet innebär också att det inte finns någon grund, någon egentlig grund för gemenskap eller kommunikation, därför att det är inte något som alltid har funnits. Allah har ju i evighet varit utan både gemenskap och kommunikation. På samma sätt blir det ologiskt utifrån tanken på Guds enhet att tala om kärlek. Därför att kärlek förutsätter ju alltid ett objekt. Någonting att visa kärlek mot. Och eftersom Allahs enhet är odelbar så finns det inte något objekt för Allah. Och därmed har kärleken ingen evig förankring. Det blir väldigt svårt att tala om kärlek eftersom det saknas ett objekt. Så Allah kan inte vara kärleken i den betydelsen som Gud är kärleken. Samma sak gäller godhet. Kan man egentligen vara god i ett vakuum utan relation till någonting annat? Är inte godhet egentligen någonting som uttrycks i relation till någon? Att säga att en person är god utan någon annan hänvisning än till personen själv är egentligen inte så meningsfullt. Godheten får ju sitt innehåll och kan förstås först utifrån ett förhållande till någon, att godheten har visats på något sätt. Men eftersom Allah är en och är ensam och är en odelbar enhet, så finns det ingenting där Allah har visat i evighet sin godhet, om han nu skulle ha någon. Så, personlighet, gemenskap, kärlek och godhet, det förutsätter en relation. Men Allahs enhet, det utesluter att han är relaterad till något annat än sin egen enhet. Och därmed försvinner också möjligheterna att tala om personlighet och gemenskap och kärlek och godhet på ett meningsfullt sätt. Vi möter de här orden i islam, men jag menar att de där har ett annat innehåll än vad vi kristna menar. Och inte har, och egentligen inte har ett verkligt definierat innehåll som man kan förstå. Så, ensamhet är det yttersta i universum. Och det här innebär ju också, det som jag har skisserat, att Allahs självtillräcklighet och suveränitet och oberoende kan ju ifrågasättas. Ska Allah kommunicera eller älska eller visa godhet, så behöver han ju människan och världen för att göra det. Så att Allah är på de områdena, om det ska komma till stånd, är Allah lika beroende av världen och människan som människan är av honom. Så att Allahs suveränitet ifrågasätts ju om man vill få Allah att uttrycka det här. Denna syn på Allahs enhet behöver vi jämföra med Bibelns treenige Gud. Att det finns tre personer, tre distinkta personer i en enda Gud. Där det alltid har funnits kärlek och gemenskap, kommunikation och godhet som har kommit till uttryck mellan personerna i gudomen i evighet. Så att Gud är oberoende och suverän och behöver ingenting utanför sig själv. Och samtidigt har alla personliga och moraliska kvaliteter en evig förankring i universum. Och har alltid kommit till uttryck och visat sig i relationen mellan gudomspersonerna. Så att det i Gud finns både enhet och mångfald. Och vi talade om för en tid sedan om hur vi kan möta detta redan i Gamla testamentet. Att Gud beskrivs både utifrån enhet och mångfald. I 5 Mosebok 6 så kan vi läsa judarnas trosbekännelse. Som börjar: hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och detta kan ju ses som om Gamla testamentet delar islams linje att Gud är en enhet. Herren vår Gud är en. Ja, han är en Gud. Men Gamla testamentet ger oss också en förståelse av denna enhet. Den förståelse som vi sen möter fullt ut i Nya testamentet av att det också innebär en mångfald. Därför att detta ordet en, Herren vår Gud är en, det heter echad på hebreiska, och det kan stå för en sammansatt enhet. Samma ord används i 1 Mosebok 2:24 när det talas om mannen och kvinnan, att de två ska bli ett kött. Då står det echad kött, alltså en sammansatt enhet, två personer som blir ett kött. Så att det här talas om att Herren är en, det utesluter inte pluralitet, utan det kan handla om en sammansatt enhet. Det som den fortsatta uppenbarelsen i Bibeln så tydligt sen visar, att det är tre personer i en Gud. Det var den första punkten när det gäller läran om Gud, Allahs enhet. Det andra som vi behöver lägga märke till när det gäller läran om Gud är Allahs upphöjdhet. Allah är den upphöjde som på alla plan skiljer sig från människan och skiljer sig från världen. Så att det finns en oöverstiglig klyfta mellan Allah och världen. Allah är så annorlunda till sitt väsen att mänskliga ord, som till exempel vis eller god, inte kan användas om honom utan att få en annan innebörd. Det finns alltså ingen korrespondens mellan världen och människan och Gud, eller mellan våra ord och hur den Gud är. En muslimsk apologet, Muhammad Abdu, han säger så här. Och alltså det är en troende muslim: trots att Allahs egenskaper uttrycks med just det ord som används för människors kvaliteter och egenskaper, är de i själva verket inte av samma natur. Så hur kan man då lära känna Allah? En muslimsk mystiker från 800-talet, han säger så här: ingen känner Allah utom Allah själv. Han har inte uppenbarat annat än sina namn, i vilka han döljer sig själv. Så hans namn, Allahs namn, och vi kan här till exempel tänka på de 99 skönaste namnen som muslimerna ofta använder vid en andaktsövning. Man har ett radband och så har man 99 olika namn på Allah som beskriver Allah. Alla de här namnen är egentligen utan innehåll, eftersom Allah är den helt annorlunda, den fördolde. Och det är intressant, om man läser en bok om islam, till exempel den här, så handlar nästan ingen del av boken om vem Allah är. Därför att det kan man inte säga. Av den här boken, på 130 sidor, så handlar ungefär 3 sidor om vem Allah är. Sen handlar resten om väldigt mycket juridik. Och det kan vi jämföra med en kristen dogmatik, där huvuddelen, eller mycket stor del, skulle handla om vem Gud är. Därför att vi kan veta någonting om honom. Och det är det som är avgörande för allting annat sen. Men i islam så kan man inte veta vem Gud är på samma sätt. Så, det finns en metafysisk klyfta mellan Allah och världen, som leder till agnosticism angående Allahs väsen. Att vi kan egentligen inte veta. Och det är här som jag tror, utifrån detta perspektiv, som jag tror vi ska förstå sufismen, som är den mystiska grenen inom islam och som är en av huvudgrenarna inom islam. Alltså en mycket stor gren inom islam är just mystiken, och det tror jag har sin förklaring här. Till att Allah är den man inte kan veta någonting om förnuftigt, innehållsmässigt, och därför drivs man in i mystiken. Denna metafysiska klyftan, alltså en klyfta på varandets område, att Allah är så skild ifrån allt det som är mänskligt och i världen, det har ju också för muslimerna lett till ett avståndstagande från inkarnationen. Från att Jesus skulle kunna vara Gud, eller att Gud skulle kunna bli människa. Det är omöjligt för Allah att bli människa, därför att det finns ingenting som kopplar honom samman med människan. Det finns ingenting som kopplar Allah och människan samman, och därför skulle Allah aldrig kunna bli människa. Att säga till exempel att människan är lik Gud, så att det skulle finnas en koppling, det är blasfemi för en muslim. Blasfemi, det är hädelse. Människan är enligt islam inte Guds avbild. Det finns ingen koppling. Och denna frånvaro av Guds likhet, det innebär att ömsesidighet i relationen Allah-människa är omöjlig. Det kan inte finnas någon ömsesidighet i den relationen. På grund av Allahs upphöjdhet och olikhet så kan inte människan på något sätt beröra Allah. Människan kan inte orsaka Allah sorg eller glädje, till exempel. Och egentligen finns där ingen riktig relation det handlar om mellan Allah och människan. En människas sorg, eller ens en människans synd, påverkar inte Allah det minsta. Det påverkar bara människan. Vi kan aldrig göra någon skillnad för Gud som människor. Vi kan aldrig göra någon skillnad för Gud. Och vi kan därför se också att det yttersta lärjungaskapet, vad är det i islam? Jo, det är underkastelse. Det är ju betydelsen av islam. Underkastelse. Alltså, det handlar inte om en relation eller om gemenskap med Gud, med Allah. Det handlar inte om en relation, utan bara om en reaktion inför Allah. Att man underkastar sig. Men där är ingen personlig gemenskap. Också detta med Allahs upphöjdhet, med den här klyftan, kan vi jämföra då med vad Bibeln säger. I Bibeln finner vi ingen metafysisk klyfta mellan Gud och människan, utan en moralisk. Alltså, det som skiljer oss från Gud är inte att vi till vårt varande är så olika Gud, eller att Gud är så olika oss så att han är omöjlig att förstå. Utan det som skiljer oss, det är vårt moraliska uppror. Så klyftan är på det moraliska området. Vidare så är människan skapad i Guds avbild. Och det är just därför det inte finns en metafysisk klyfta. Vilket gör att Guds uppenbarelse, den är förståelig och sann. Vi kan förstå vem Gud är, därför att vi själva är skapade i hans likhet. Och Gud har kunnat tala både förståeligt och sant om vem han är, så att vi verkligen kan veta vem han är. Inkarnationen är därmed heller inte en omöjlighet, eftersom människan är skapad i Guds avbild. Det finns en koppling. Och vi kan lära känna Gud, och Gud kan lära känna oss. Enligt Bibeln så är gemenskap och kunskap om Gud möjlig. Så att jag kan relatera till Gud och Gud kan relatera till mig. Och vi kan beröra varandra. Det är inte en gemenskap på absolut lika villkor. Men Gud och människan kan beröra varandra. Så att Gud faktiskt lider med oss och glädjer sig med oss. Och våra liv gör en skillnad också för Gud. Så att det finns en verklig gemenskap. Inte bara en reaktion. Utan en riktig relation till en personlig Gud. Det var den andra punkten när det gäller läran om Gud, nämligen Allahs upphöjdhet. Det tredje, det är Allahs vilja och makt såsom obundna. Allahs vilja och makt såsom obundna. Betoningen i islam ligger inte på Allahs personlighet eller kärlek eller godhet, utan på hans makt och på hans vilja. Och Allahs makt och vilja är av absolut ingenting bundna. Han kan vilja vad som helst och han har makt att förverkliga det. Så hans vilja är inte bunden av hans moraliska karaktär. Utan hans moraliska karaktär är snarare underordnad hans vilja. Och därför kan man egentligen inte tala om att Allah är god. Eftersom godheten definieras av vad Allah vill. Och han kan vilja vad som helst. Det är alltså godtyckligt. Allah kan vilja vad som helst. Och godheten definieras sen utifrån vad han har velat. Detta kan vi då jämföra med Bibeln. Där Guds väsen, där Guds moraliska karaktär har kommit till uttryck i evighet mellan de tre personerna i gudomen. Och där Gud har en bestämd karaktär, att han är god. Och där Guds vilja och makt är begränsad, om vi sätter det inom citationstecken, av hans väsen. Eller Guds vilja och makt ligger alltid i linje med hans goda väsen. Så att Gud handlar aldrig och vill aldrig i strid med sig själv och med sitt väsen. Det var tre punkter om läran om Gud. Nästa punkt som jag vill ta upp det är ondskans problem. Och vi har ju redan sett flera faktorer som skapar problem på detta område. Alltså Allahs upphöjdhet över våra kategorier av gott och ont. Att Allahs vilja står över hans väsen. Det är ju saker som givetvis komplicerar en muslims förståelse av ondskans problem. Men vi ska se att det finns ytterligare en viktig faktor. Som i alla andra åskådningar utom kristendomen så är ondskan inte bara ett existentiellt problem, alltså att vi lider av den, utan det är också ett verkligt teoretiskt problem i islam. Koranen känner till Adam och nämner hans olydnad. Men den ser inte på hans olydnad som syndafallet, som vi ser på det utifrån ett kristet perspektiv. Adams olydnad var enligt islam inget uppror med kosmiska följder. Det var inget uppror som fick följder för skapelsen och för alla kommande människor. Utan det var en människans olydnad som denna människa sen fick förlåtelse för. Och detta har inte fått några konsekvenser för några andra. Detta innebär alltså att det enligt islam finns en obruten kontinuitet mellan vad Allah hade skapat och det som finns nu. Och det innebär alltså att det finns en kontinuitet mellan vad Gud har skapat och situationen nu. Det innebär ju att nu-situationen, alltså där det finns så mycket ondska, det kastar ju sin skugga på Allah själv. Avsaknaden av Bibelns syndafall, tillsammans med den starka betoningen på Allahs allmakt, som då ofta blir allorsaklighet, att allt kommer från Allah, både gott och ont, det gör att ondskan tenderas att föras tillbaka på Allah själv. Det blir ju det logiska. På något sätt är det förbundet med Allah. Är det uttryck för honom, kommer från honom. Och dessutom, som vi har sett innan, Allah är upphöjd över våra moraliska kategorier. Så det innebär att man har inget svar på ondskans problem. Utan man får göra det fruktansvärda att föra det tillbaka till universums ursprung. Och vi kan ju här, mer som en parentes, lägga märke till att det vid sidan av kristendomen enbart finns två typer av förklaringar på ondskans problem. Det ena förklaringsgruppen, det är att säga att ondskan egentligen inte finns. Därför att all differentiering mellan gott och ont är illusorisk. Det är det som man gör i västerlandets materialism. När man säger att gott och ont finns inte. Och då löser man ondskans problem genom att säga att det är inte verkligt. Det är bara vi som sätter godtyckliga etiketter. Samma sak säger man i den österländska monismen. Ondska finns inte. Och inte godhet heller. Det är illusoriskt. Så det är det första gruppen av svar. Ondskan finns inte. Och det är ju ett fruktansvärt svar. Om vi funderar på konsekvenserna av svaret. Det andra gruppen av svar. Det är att ondskan på något sätt kommer ifrån Gud. Och det är det som vi möter i islam. Och som man också i modern judendom tenderar att säga. Därför att man har inget syndafall. Det finns en kontinuitet mellan vad Gud har skapat och situationen nu. Och då måste det föras tillbaka till Gud på något sätt. Och inte heller detta är ju en lösning. Det är ett fruktansvärt svar. Att ondskan skulle vara förankrad i det yttersta i universum. Och vid sidan av kristendomen så finns det inte flera alternativ. Det finns de här två lösningsförslagen. Och inget av dem är en egentlig lösning. Bibeln däremot ger en verklig lösning på ondskans problem, nämligen syndafallet, som en historisk händelse med kosmiska följder. Enligt Bibeln är Gud god och bara god. Ondskan är verklig, den är inte illusorisk, den är verklig, men den kommer inte från Gud, utan den har sitt ursprung i syndafallet, att änglar och sedan människor har gjort uppror mot Gud, så att det finns en diskontinuitet mellan vad Gud hade skapat och situationen nu, där Gud är oskyldig till diskontinuiteten. Och det finns också ett hopp inför framtiden att Gud ska kasta ut ondskan när Jesus kommer tillbaka. Detta som Bibeln säger om syndafallet är helt unikt och är den enda lösningen på ondskans problem. Och därför så är det en verklig katastrof att så mycket modern teologi och så mycket modern förkunnelse har tappat bort syndafallet som en historisk händelse med kosmiska följder. Och därför så har man i många kristna sammanhang inte längre ett svar på ondskans problem, utan man tenderar att säga samma sak som islam, nämligen att på något sätt kommer det ifrån Gud. Och då har man avlägsnat sig långt ifrån Bibelns bild. Bibelns uppfattning av Gud. Ja, det var något om ondskans problem. Det tredje som jag vill ta upp, det är grunden för etik och moral. Grunden för etik och moral. I islam så är det omöjligt att grunda etik och moral i Allahs väsen. Och det av skäl som jag redan har nämnt. Vem Allah egentligen är, vad hans väsen och egenskaper är, det kan ingen människa veta. Och därför kan vi inte grunda moral och etik i det. Utan moral och etik måste förankras i hans befallningar, i Allahs befallningar. Grunden för etik och moral blir befallningarna i Koranen och traditionerna om Muhammeds och hans närmastes handlingar och beteende. Och jag vill bara citera här från Jan Hjärpes bok där han säger att man kan knappast tala om någon övergripande moralteori i islam eller någon teoretisk etik. Det betyder inte att man saknar intresse för vad som är rätt och fel, men intresset gäller alltid det konkreta fallet och de regler som gäller för just detta. Det finns alltså inget övergripande perspektiv. Man kan inte säga någonting utifrån vem Gud är eller Allah är. Det finns inget sammanhållande mönster på moralens område, utan det som finns, det är de enskilda befallningarna i Koranen och traditionerna om vad Muhammed, hur han har handlat. Och därför så blir moralen och etiken i islam, det blir fristående detaljregleringar av livet. Det handlar om vilken typ av tandborste får man borsta tänderna med. Får man ha en modern tandborste eller ska man ha en trätandborste som Muhammed hade? Vilken fot ska man gå in med först i moskén, höger eller vänster? Ja, det beror på vilken fot Muhammed gick in i moskén med först. Hur ska man klä sig och så vidare? Hela livet blir detaljreglerat. Men det blir helt godtyckligt utan något sammanhållande mönster. Och om man läser den här boken om fundamentalistisk islam och politisk islam så kan man finna en mängd exempel på detta, just den här detaljregleringen. Som ter sig mycket godtycklig. Enligt Bibeln så är det Guds bestämda väsen som är grunden för moral och etik. Och enligt Bibeln så kan vi veta någonting sant om Guds väsen genom hans uppenbarelse. Så att vad Gud är, det är det som är universums yttersta lag och den orubbliga förankringen för moral och etik. Och Guds lag, som vi då möter i Bibeln, det är inte godtyckliga påbud, utan det är uttryck för Guds väsen, för vem han är. Och när vi ser i Bibeln så ser vi att Guds lag i första hand är principiell. Älska Herren din Gud och älska din nästa. Var heliga, liksom jag är helig, säger Herren. Det är principiellt, som utgår från vem Gud är. Men vi finner ju också konkreta tillämpningar av det här principiella perspektivet. Men det grundläggande är vem Gud är och det principiella perspektivet som det ger. Så, ingenting är godtyckligt och ingenting är frikopplat, utan allt går tillbaka enligt Bibeln på vem Gud själv är. Här kan vi också lägga märke till att Guds lag i Bibeln inte innebär en begränsning av en gränslös verklighet. Alltså det handlar inte om att det finns en verklighet där Gud godtyckligt drar upp vissa gränser och säger här inom får ni röra er. Nej, Guds lag är inte en begränsning av verkligheten, utan Guds lag är en beskrivning av verkligheten sådan den faktiskt är. Alltså det är inte en begränsning av en obegränsad verklighet, utan det är en beskrivning av hur verkligheten faktiskt är. Den är inte på något annat sätt än det som Guds lag ger uttryck för. Så att bryta mot Guds lag, enligt Bibeln, är inte att bryta mot en förordning, utan det är att leva i kollisionskurs med hur verkligheten själv är. Så vi bryter i så fall inte bara några bud, utan vi kommer att bryta oss själva sönder mot verkligheten om vi bryter Guds bud. Och här är en stor skillnad mot islams syn på lagen och hur man ser på var moral och etik har sin grundläggning. Den fjärde punkten som jag vill ta upp, det är synen på förlåtelse. Synen på förlåtelse. Enligt Koranen så korsfästes inte Jesus. Och det går tillbaka på att Jesus ses som en profet, och det är helt främmande att Allah skulle utlämna sin profet åt en så förnedrande död. Så därför, eftersom Jesus var en profet, så är det omöjligt att han har blivit korsfäst. Men dessutom så menar man att Jesu död skulle vara helt onödig ur Guds synpunkt. Och det hänger samman med den muslimska synen på förlåtelse. Enligt islam så är Allah förlåtande. Men det är inte förlåtelse som är analog med förlåtelse oss människor emellan. Det är inte den typen av förlåtelse. För oss människor så innebär ju detta att ge förlåtelse att man bär den skada som man har tillfogats utan att ge igen. Att man själv betalar ett pris genom att leva med konsekvenserna av en förolämpning och inte ge igen på den som har förolämpat, utan man väljer att själv bära detta, lida detta, lida denna orätt. Alltså, det finns ett lidande att bära, det finns ett pris att betala i samband med förlåtelse, därför att det har skett någonting som var verkligt, som inte var ingenting, utan det var någonting. Men Allahs förlåtelse är inte på det sättet, utan Allahs förlåtelse, det är endast frågan om ord. Det handlar om ett gudomligt dekret. Det handlar alltså om ord, aldrig om konsekvenser som behöver bäras. Eller ett pris som behöver betalas. Det är en mer eller mindre godtycklig eftergift från Allahs sida. Och detta menar jag går tillbaka på Allahs indifferens till gott och ont. Alltså att egentligen har det inga konsekvenser med sig inför Allah att göra det som är ont. Och därför har det egentligen ingen verklig betydelse vad man än gör. Därför att allting kan förändras bara med ord. Allah kan ge sin förlåtelse eller kan låta bli att ge sin förlåtelse. Men ont och gott blir utifrån det här perspektivet utan verklig betydelse. Och förlåtelse blir bara en fråga om ord. Om vi jämför detta med Bibeln så kan vi se att enligt Bibeln har Gud ett alldeles bestämt väsen. Han är god, han är verkligt god, han är bara god och han är i total opposition mot ondskan. Och eftersom han är verkligen god så straffar han också all ondska. Och det är ju det yttersta beviset för att man är god. Man accepterar inte det som är ont. Man gör någonting åt det. Så att det enligt Bibeln finns en yttersta skillnad mellan gott och ont. Alltså all ondska ska straffas. Och detta är ju föremål egentligen för en stor glädje. Va? Det finns en skillnad på gott och ont. Till slut så är det inte likgiltigt. Till slut så är det faktiskt så att det spelar en roll, saker och ting. Enligt Bibeln. Gud är god och han straffar allt det som är ont. Han accepterar det aldrig. Och därför så finns det ett pris som måste betalas. Ett straff som måste bäras för allt det som är ont. Gud kan aldrig ha överseende och acceptera det onda. Eftersom han är god. Det skulle innebära att han upphör att vara god. Om man skulle acceptera och överseende med det onda. Så Gud, han är aldrig indifferent. Och därför så är förlåtelse... Det är inte ett ord endast, utan det är någonting verkligt. Och förlåtelsen, den har sin grund enligt Bibeln i att Gud själv har burit konsekvenserna av den orätt som vi har gjort honom. Att han har burit det straff som vår ondska, som ondskan måste få. Och han har tagit det på sig själv genom Jesus. Och därför är Jesu död inte onödig. Och förlåtelsen är inte godtycklig. Och gott och ont är inte likgiltigt. Därför så finns det också enligt Bibeln möjlighet att få visshet om förlåtelse. Eftersom den är inte grundad hos någonting hos mig själv. I min omvändelse eller min ånger eller mitt liv. Utan den har sin grund i Kristi försoningsstöd. Det har sin grund i det att Kristus har betalat priset, har burit konsekvenserna. Enligt Koranen, som jag sa, så behövs inte Jesu försoningsstöd. Det räcker med ett ord från Allah. Men detta är ju då helt godtyckligt, vad Allah kommer att säga. Och därför så finns det inte heller någon verklig visshet om förlåtelse i islam. Den här uppfattningen av förlåtelse som Koranen har, och som jag har då kort skisserat, det tror jag att det går tillbaka till det som vi började med. Nämligen avsaknaden av en relation inom Allah och därmed också avsaknaden av en egentlig relation mellan Allah och människan. Det finns utifrån islam inga relationer egentligen. Och synd innebär därför i islam inte att en relation går sönder. Därför att människan har ingen relation till Gud. Människan har ingen egentlig relation till Gud. Och därför är synd inte det att relationen går sönder. Som i kristendomen, där synd bryter min relation till Gud. Nej, synd enligt islam, den kan inte bryta en relation eftersom det inte finns en relation mellan Allah och människan. Och eftersom ingenting som en människa gör någonsin kan påverka Allah. Det kan aldrig beröra Allah. Så synd i islam är överträdelse av ett påbud. Och det är inte nödvändigt för Allah att straffa alla överträdelser. Utan han kan välja då att förlåta de som han vill förlåta. Och det är då utifrån detta perspektivet också som Jesu försoningsstöd blir meningslös. Det finns ingenting att försona. Eftersom människans synd inte har inneburit inte har inneburit någonting för Allah. Människans synd har inte inneburit någonting för Allah. Ja, det var den fjärde punkten, någonting om synen på förlåtelse. Den femte punkten är verifieringsmöjligheter. Verifieringsmöjligheter. Kan man pröva Koranens sanning? Och på det kan man svara tre nej. Eller man kan säga att egentligen är det Muhammed själv som svarar så. När Muhammeds landsmän bad om tecken Alltså om en verifiering. Hur kan vi veta att Koranen är Guds ord och att dina uppenbarelser verkligen kommer från Gud? Så hänvisar Muhammed bara till Koranen som sådan och säger att den är sitt eget skäl. Det finns alltså inget skäl utanför. Och i Koranen så står det så här att detta är skriften. Det råder inte ett tvivel om den. Och det anses alltså vara självevident. Men det är ju då ingenting som man egentligen kan diskutera och pröva. Och Muhammed anför inte några skäl för att detta verkligen skulle vara Guds ord. Dessutom så säger han till de som tvivlar på honom att om man tror eller inte tror på Allahs vilja, om man tror eller inte tror, det beror på Allahs vilja. Alltså, frågan om verifiering är onödig. De som ska tro, de tror redan på grund av ett verk av Allah. Och de som inte tror, de som liksom vill ifrågasätta och pröva och vill ha verifiering, de är redan förhärdade. Så att det är ett oerhört auktoritärt system. Och det hör vi av själva ordet, va? Underkastelse. Det handlar om en blind underkastelse under Koranens auktoritet. Och den tredje saken vi då lägger märke till här, alltså det första är att Koranen är sitt eget skäl. Och det andra är att om man inte tror eller om man tvivlar, så är det ett uttryck för att Allah inte har velat att man skulle komma till tro. Och det tredje är att Koranen har ingen historisk förankring. Alltså, det är inte en historisk bok i den betydelsen som Bibeln är. Den går inte tillbaka på eller redogör för historiska händelser. Utan det är predikan, det är poesi, det är påbud som alluderar till vissa historiska händelser. Men det är inte en historisk beskrivning av förhållanden som vi kan undersöka och pröva. Och detta kan vi då jämföra med Bibeln. När det gäller verifiering så skulle jag vilja säga att på den frågan så säger Bibeln tre ja. Bibeln är inte sitt eget skäl, utan den pekar utanför sig själv när det gäller dess sanning. Den pekar för det första mot den verklighet som alla människor delar och som Bibeln förklarar. Så att vi kan jämföra Bibelns förklaring mot verkligheten. Den pekar för det andra mot historien, vår historia i tid och rum där Gud har handlat och talat, som är områden där vi kan undersöka och pröva. Och den inbjuder mig för det tredje på ett personligt plan i mitt eget liv att lära känna Gud. Så att i Bibeln har vi ett öppet system där vi kan pröva dess anspråk. Och där Bibeln inte är sitt eget skäl, utan den pekar ut i vår egen verklighet. Så att vi kan pröva på avgörande områden. Så att jag i Bibeln inbjuds som en hel människa med känsla och förnuft och vilja att pröva Bibelns utsagor. Mot verkligheten i hela dess bredd och mot historien i hela dess längd och mot mitt eget personliga liv med alla mina behov som människa. Så här är en väldigt stor skillnad jämfört med islams auktoritära system med en blind underkastelse under Koranens auktoritet och kristendomen som ett öppet system i betydelsen att man kan pröva det, ifrågasätta det och räkna med att finna områden att verifiera. Den sjätte punkten som jag vill ta upp, det är Koranens trovärdighet på vissa områden. Jag sa här att Koranen refererar till vissa händelser. Och det finns en hel del bibliska händelser och kristna läror som det alluderas till i Bibeln, eller i Koranen. Men där är flera områden där det råder mycket grava missuppfattningar i Koranen. Till exempel så när Muhammed polemiserar mot de kristna och tar upp treenigheten så räknar han med att treenigheten består av fadern, sonen och Maria. Nu har jag pratat så länge så jag tror inte jag läser de här ställena. Det är Koranen den femte suran, 116 versen. Alltså att Muhammed hade så lite grepp om den kristna tron mot det han polemiserade mot. Så att när han gick emot treenigheten så räknade han med Maria som den tredje personen istället för den heliga ande. I sura 19, 28 och 29 versen så förväxlas Maria med Miriam, Arons syster. Så där är en ganska grov felaktighet. På ett annat ställe i Koranen så möter vi Haman som var minister åt Ahasveros. Och i Bibeln kan vi läsa om det i Esters bok. Men i Koranen så möter vi denna Haman som minister hos farao. Så att Haman har flyttat tillbaka 1000 år i historien. I domarboken 7 så kan vi läsa om Gideon och hur Gud låter honom välja ut soldater på det sättet, hur de dricker. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, vissa dricker ur handen är det väl, och vissa latar som en hund eller en katt va, när de ska dricka. Denna berättelse har Muhammed förväxlat och lagt in den under Sauls livstid, så att det är Saul som utväljer soldater på detta sätt. Det är i Sura 2, vers 250 i Koranen. Så att här finns en, om man kunde ta upp många fler, där Koranens trovärdighet och Muhammeds trovärdighet är relativt låg, får man säga. Man kunde ta upp många fler, och det kan säga så här att det är ovisst om Muhammed var läs- och skrivkunnig, eventuellt var han det, men helt säkert är att han inte kunde hebreiska och grekiska, och det fanns inga arabiska översättningar av Bibeln. Och det innebär alltså att Muhammed var utlämnad åt muntliga versioner av det bibliska budskapet. Så han hade aldrig själv läst i Bibeln. Och det visar sig att han har mycket bristfällig kunskap och på flera områden har missförstått saker när det gäller Bibeln. Och det kastar ett visst negativt ljus över Koranen. Ja, den sjunde punkten som jag tar upp, det gäller då Muhammeds trovärdighet. Det sjätte var Koranens trovärdighet. Det sjunde är Muhammeds personliga trovärdighet. När man ser på Muhammeds liv så kan man säga att det började ganska väl, hans verksamhet. Och man kan vara relativt positiv till det som Muhammed gör till att börja med. Därför att det som Muhammed går ut med, det är en passionerad kamp för monoteismen, mot avgudadyrkan. Och han predikar då och förkunnar om den enda guden som har skapat världen och som ska döma världen. Och Muhammed avgränsar sig inte från judar och kristna, utan ser sig som en... ser sig själv som om han stod i samma led, som om det var samma gud han förkunnade. Men vi kan se i hans senare liv hur det sker ett förfall. Hur Muhammed gjorde en mängd val, bland annat utifrån bristande kunskap och utifrån missförstånd, som vi har sett, och också utifrån sina egna idéer, som förde honom bort ifrån Bibelns, gamla testamentets och nya testamentets uppfattning. Så att islam blev en distinkt egen religion. Så att vi kan säga att det finns ett ideologiskt förfall. Att Muhammed drar sig bort ifrån gamla testamentets och nya testamentets budskap. Och präglar sin egen religion. Och man kan också se att det samtidigt sker ett personligt förfall i hans eget liv. Där hans uppenbarelser i början har en mycket högre integritet än de senare profetierna och uppenbarelserna. Där i slutet av hans liv, där han får en mängd uppenbarelser som kommer så att säga lite väl lägligt när hans eget liv är tilltrasslat. Till exempel så har Muhammed i ett sammanhang stått bakom eller legitimerat ett överfall på en karavan i en fridlyst månad. Och det blev ju stort uppror. Hur kunde Guds profet legitimera att man bröt den här fridlysta månaden och gjorde det här överfallet? Och då får han en, i just det läget så får han en uppenbarelse som går ut på att Gud kan göra undantag. Ett annat exempel är när han högg ner palmerna. De hade varit en strid mot en arabisk grupp, människor som då inte hade anslutit sig till islam. Där Muhammed och hans anhängare högg ner palmerna. Och det var mot arabisk sed. Man fick inte hugga ner palmerna där, för att det såg som en livsbetingelse. Och det blev ett väldigt motstånd mot Muhammed på det området. Men då får han också en uppenbarelse. Precis lägligt att hugga ner palmer eller inte hugga ner palmer. Det är inte så viktigt. Så att Gud meddelar honom det. Andra gånger så gäller det hans äktenskapsproblem. Och här kan man också se ett personligt förfall i hans liv. Att under den första tiden så var han gift med en kvinna, en äldre kvinna. Och han hade inga andra fruar. Men under slutet av sitt liv så tog han sig en mängd fruar. Han hade 14 fruar plus ett stort antal andra kvinnor. Och det berättas både i traditionerna och det finns med i Koranen om Muhammeds äktenskapsproblem med alla de här fruarna. Och det blir schismer. Och för också han får uppenbarelse mycket lägligt som löser de äktenskapliga problemen. Så att jag tycker man ganska tydligt kan se ett förfall under både ideologiskt och personligt i Muhammeds liv. Som ju kastar en ganska avgörande skugga på Muhammeds egen trovärdighet. Man kan säga ändå tycker jag att Muhammed var ett geni på flera områden. Han enade hela det splittrade Arabien. Han kallade det politistiska Arabien tillbaka till tillbedjan av den enda guden. Det är inget dåligt mål han har uppnått om vi ser det ur ett mänskligt perspektiv. Så jag skulle vara böjd och vilja kalla honom ett geni på vissa områden. Men han är ett geni som börjar väl, men som sen gör val som för honom bort ifrån sanningen. Så att det sker ett förfall, både personligt och ideologiskt. Den åttonde punkten, det är Jesus i Koranen. Jesus i Koranen. Många av Bibelns gestalter nämns i Koranen. Adam, till exempel Noah, Abraham, Mose, Elia, David, Jesus och så vidare. Och Koranen talar på många ställen om Torah, om de fem Moseböckerna. Talar om Davids psalmer, alltså om saltaren. Och talar om evangeliet, Injil. Och det här tror jag utgör en viktig brygga för oss i vår kontakt med muslimer. Därför att muslimer har ett mycket stort förtroende för Torah, för saltaren och för evangeliet. Eftersom Koranen ofta nämner dem och gör det med högaktning och med respekt. Men muslimer vet ingenting om innehållet i Moseböckerna och saltaren och evangeliet. Och det är just innehållet som de behöver få reda på. Men när det då gäller Jesus i Koranen så är det intressant att lägga märke till att Jesus får en unik ställning i Koranen som är högre än Muhammeds. Jesus kallas för Messias i Koranen, han kallas för Guds ord. Och han får flera andra beteckningar som Muhammed inte har. Och enligt Koranen så föddes Jesus av en jungfru, det gjorde inte Muhammed. Enligt Koranen så var Jesus syndfri, det var inte Muhammed. Enligt Koranen så gjorde Jesus tecken som bekräftade hans profetiska auktoritet. Det gjorde inte Muhammed, han kunde ju inte peka på någonting när det gällde sin egen auktoritet mer än att Koranen var självvittnande. Så Jesus gjorde tecken, det gjorde inte Muhammed enligt Koranen. Och Jesus har uppstigit till himmelen och är i himmelen nu, det är inte Muhammed. Och därför här kan vi ju då se att det här är olika områden där Muhammed har faktiskt fått rätt för sig när det gäller evangeliet på vissa punkter här. Detta är ju sant. Men samtidigt så ser man då att det är viktiga bitar av det som evangelierna och Nya testamentet talar om som förnekas. Att Jesus var Gud, det förnekas eftersom det är omöjligt. Gud kan inte bli människa. Den metafysiska klyftan som vi talade om. Inkarnationen är en omöjlighet. Så Jesu gudomlighet förnekas. Att Jesus dog förnekas. Och det har jag nämnt innan. Man kan inte tro att Gud lät sin profet dö. Så korsdöden och försoningsdöden förnekas. Därför att det är onödigt. Gud behöver inte försonas. Allah behöver inte försonas. Och uppståndelsen förnekas. Så Jesus dog en mer vanlig död. Och upptogs till himmelen. Så vi kan se att det är vissa punkter som är rätt presenterade i evangeliet. Men samtidigt är det avgörande punkter som saknas. Så att det samtidigt inte är Nya testamentets Jesus som presenteras. Ja, det var något kort om Jesus i Koranen. Nu har tiden gått här. Och om jag ska sammanfatta, jag har ju tagit upp åtta punkter här. Om jag ska försöka sammanfatta något så skulle jag vilja säga att islam kännetecknas av ambivalens. Och med det menar jag att det finns goda och riktiga ansatser i islam som går tillbaka från de impulser som Muhammed fick från sin omgivning, nämligen från judarna och de kristna i sin omgivning. Och dessa impulser går då tillbaka till Gamla testamentet och till Nya testamentet. Men Muhammed själv hade inte någon kontakt med GT och NT. Och därför så ser vi hur han själv, utifrån då bristande kunskap och missförstånd, utifrån sina egna idéer, utvecklar de här goda ansatserna i helt fel riktning. Så att resultatet ligger oerhört långt ifrån sanningen och är någonting som är artskilt egentligen ifrån biblisk tro. Så på det sättet ska jag säga att islam kännetecknas av ambivalens. Det finns goda och riktiga ansatser som är utvecklade åt absolut fel håll. Jag skulle också vilja säga att precis som på alla andra områden så är det ursprungsfrågan som är den allt avgörande. Vad som är ett system påstås vara universums och livets ursprung. Det avgör sen förståelsen av varje annan del av livet och universum i det systemet. För islam så gäller det då Allah och vem han är. Det är det som är universums ursprung. Och det var det som vi började med, läran om Gud. Och då har vi sett hur Allahs enhet, Allahs ensamhet, Allahs olikhet, Allahs upphöjdhet, det får sen följder för förståelsen av alla andra områden, av vem människan är, av moralen, av frälsningen, av vem Jesus är. Alla områden förstås utifrån det här ursprungsperspektivet, vem Allah är. Och eftersom ursprungsperspektivet är felaktigt, man har fel bild av vem Gud är, så blir det sen fel på alla andra områden också. Så det är synen på Allah som sen ger islam problem på punkt efter punkt. Och det är synen på Allah som tömmer tillvaron för en muslim på allt det innehåll som Bibelns Gud, den personliga, den levande, den treenige guden, är den enda tillräckliga garanten för.